Välkomna till Skånes taltidning nummer 42 2024 med utgivningsdag torsdagen den 17 september. Solen gick upp 7.43 i morse och går ner igen 18.01 ikväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är våra rubriker.
Lång väntan på operation gjorde att äldre kvinna förlorade nästan all syn på ena ögat. IVO kritiserar vårdföretag.
Nu är det dags igen för både covid och influensaspruta. För bland andra 65-åringar och de som är äldre.
Intensivbehandling från början minskar risken för blindhet hos många glaukompatienter. Det visar en ny studie.
En mer omfattande och omarbetad version av broschyren Om krisen eller kriget kommer är på gång. Och den kommer att finnas både inläst och i punkt.
Nobelmingel i Ystad, böcker av litteraturpristagaren Han Kang, finns både som talbok och i punkt.
Talbokstipsen tar oss längst in i skogen, upp bland fjällen och in i en engelsk trädgård.
Öppnat och stängt med både Max och Maxi.
Mer färg, stickade tröjor med vida ärmar och fuskläder i höstens dammode. Där kortärmad tröja med långärmad skjorta under åter ser dagens ljus.
Snart delas läsguldet, Myndigheten för tillgängliga mediers pris ut. Och bland de nominerade är Mackan Andersson för sitt arbete med punktskriftskurser.
Evenemangstips med syntolkad bio och julkonserter.
Kalendern med parlamentsval och vintertecken.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i busstrafiken. Och den lokala anslagstavlan är idag delad och mellersta och sydöstra Skåne delar tavla med norra Skåne.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
En 92-årig kvinna i Ängelholm som sökte vård för synförändringar på ena ögat förlorade nästan all sin syn på ögat när hon först efter ett år fick tid för operation. Remissen kom från en privat ögonmottagning i Ängelholm till ett sjukhus i Malmö. Men då var det för sent och hon förlorade 91% av sin syn på ögat. Kvinnan anmälde vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu kritiserar ögonmottagningen i Ängelholm för den utdragna behandlingen. Och enligt IVOs granskning uppfyller inte behandlingen hon fick på mottagningen i Ängelholm kraven på god och säker vård, skriver Helsingborgs Dagblad.
I den här veckan, den 15 oktober, startade vaccinationerna mot covid-19 och influensa i Skåne. Det här är något tidigare än föregående år eftersom man märkt att smittspridningen av covid började tidigt under hösten förra året. Nytt är också att de som är mellan 65 och 79 år kommer att få information om bokning av vaccination via 1177.se. Men de som är 80 år eller äldre kommer liksom tidigare att kallas av sin vårdcentral. Precis som tidigare säsonger är det personer 65 år och äldre, gravida samt personer med vissa sjukdomar eller tillstånd som rekommenderas att vaccinera sig. Därutöver rekommenderas vaccination mot influensa för de som bor tillsammans med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp. Vaccinationen ges på den vårdcentral man är listad på och det går bra att ta båda vaccinen vid samma besök.
Nu finns det bevis för att intensivbehandling redan från början har starkt dämpande effekt på sjukdomsutvecklingen hos glaukompatienter som diagnostiserats med högt ögontryck. För det är resultatet av den långtidsstudie som genomförts i ett samarbete mellan SUS, Skånes universitetssjukhus och universitetssjukhuset i Umeå. Boel Bengtsson är professor i oftalmologi och har lett studien som hon tog initiativ till 2013 efter att hon gjort en utredning i frågan med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
Syftet är ju att man ska förhindra blindhet helt enkelt i glaukom. Det är faktiskt en av de absolut vanligaste orsakerna till irreversibel, alltså obotbar blindhet. Det fanns god evidens, alltså goda bevis för att ögontryckssänkande behandling hade en positiv effekt på sjukdomsförloppet vid glaukom. Man hade länge använt dem, säger jag, ögondroppar som sänkte ögontrycket, men det var liksom aldrig bevisat att det verkligen hade effekt. Höga tryck är ju en känd riskfaktor för glaukom, och för så satte man ju likhetstecken mellan glaukom och förhöjt tryck. Man satte diagnosen bara på trycket helt enkelt. Men så är det inte idag, och trycksänkning hjälper.
Glaukom är en sjukdom som drabbar ögats synnerv och ger synfältsbortfall. Eftersom synskärpan oftast ändå är god kan det dröja mycket länge innan sjukdomen upptäcks. Detta sker vanligtvis i samband med mätning av trycket i ögat, exempelvis hos optikern. Men det är inte alla som får diagnosen som har högt ögontryck, utan man kan vara drabbad även om detta är normalt. Men vad menas då med ögontryck?
Inuti ögat så finns det ju vätska som cirkulerar. Den bildas bakom linsen och sköljer fram över linsen och fram över hornhinnan. Och både lins och hornhinna är ju helt transparenta, genomskinliga. Och den här vätskan den försörjer både lins och insidan på hornhinnan. Men bildas det för mycket sån här, eller det är avloppshinder för det ska rinna ut också ur ögat, så kan man få ett för högt tryck. Då skadar det alltså synnervshuvudet där det kommer in i ögat och ger defekter i synfältet helt enkelt. Det är de perifera nervtrådarna som skadas först. Man får synfältsdefekter i periferin och det är inget man känner och det är ingenting man märker förrän de är utbredda. Och då har det liksom gått långt. Så därför vill man gärna kunna ge behandling tidigare innan det går så långt. Men vi vet inte vilken behandling man ska ge eller hur mycket behandling man ska ge. Det finns då någonting man kallar för måltryck, alltså vad man tror att man behöver för tryck. Och det sätter man gärna när patienten är nydiagnostiserad. Det är ju en gissning, man vet inte vilket tryck som är lagom för den patienten, utan det är väldigt individuellt. Men man börjar då med en typ av behandling och så tycker man att okej, det var en väldigt litet trycksänkning här så vi får öka. Eller så tittar man på synfältet, man gör synfältsundersökningar för att följa förloppet. Och så ser man att okej, här synfältet försämras och då får vi öka behandlingen så trycket minskar ännu mer. Och det är det traditionella att man gör den här en droppsbehandlingen som man sen ökar efterhand vid behov. Och då tänkte vi, alltså för att se om tryckbehandlingen har bra effekt, att synfältsskadorna inte ökar eller i varje fall gör det i väldigt, väldigt långsam takt. Så då bestämde vi oss för att starta en studie där man jämför intensiv behandling redan från början. Där man får droppar från tre olika ögondroppar från tre olika klasser i två droppflaskor då, plus laser i den här kammarvinkeln som är avloppet, där kammarvinkeln inte rinner ut. Och den här laserbehandlingen då, den syftar till att vidga liksom hålen i kammarvinkeln och öka avloppet helt enkelt, så trycket sjunker. Och det jämför vi alltså med den här som är standardbehandlingen, eller standardstrategin kan man säga, när man börjar med en droppe och sen ökar efterhand. Och sen följer vi de här patienterna efter ett fastställt schema ganska ofta i början, för vi ville se hur det fungerar. Och de som fick bara en droppe då, det gjorde man på vanligt sätt att man kunde öka när man tyckte det behövdes. Studien varade 5 år per patient så att säga.
Vad var det då ni undersökte?
Ja, vi mätte ju förstås ögontryck och så undersökte vi synfältet, men även synnerven och andra saker som vi tittade på. Vi tittade ju också på hur väl man tålde dropparna. Man tittade på hornhinnan om det fick skador, om mycket droppar. Naturligtvis noterade vi också biverkningar och så vidare. Och efter 5 år, de första patienterna tog vi in här i Malmö 2013. Och Umeå kom med i december samma år. Och då, när vi hade beräknat att vi skulle behöva ungefär 240-250 patienter. Och vi hade fått in alla patienter 5 år senare, 2017. Så den sista patienten som gick ur studien så att säga, det var 2022.
Vad kan man då säga att resultatet blev?
Ja, alltså resultatet visade ju att intensiv behandling från början är att föredra hos patienter som har höga obehandlade tryck. Då får man ett tydligt bättre förlopp, långsammare förlopp. Vi analyserade synfälten på tre olika sätt. Vi tittade på hur fort det går ut för. Där gick det fortare ut för de som fick enkel behandling från början än de som fick den intensiva behandlingen. Vi tittade på också hur många, man kan sätta kriterier också för när synfältet försämras. Det finns etablerade, testade sådana kriterier. Och det var också betydligt färre, ungefär hälften så många, som fick de här säkra försämringen i den intensiv behandlade gruppen jämfört med den andra gruppen. Det var alltså en god utveckling, bättre utveckling. Men det gällde inte för alla faktiskt. Om man tittade på hur de såg ut, de obehandlade trycken, så kan man dela dem i två grupper efter det mittersta värdet, medianen kallas det för. Så vi hade de med lägre tryck, de hade under 24 mm kvicksilver. Och de som hade högre tryck, de hade 24 mm eller högre ögontryck då. Och de som hade högre, där såg vi en klart tydlig positiv effekt, mycket tydlig effekt av behandlingen, den intensiva behandlingen. Medan i de som hade lägre tryck, under 24 i det här fallet, där såg man, det gick liksom lika bra om man började på det klassiska sättet med en droppe. Och då undrar man ju, hur är det med biverkningar? Det var fler biverkningar i gruppen som fick intensiv behandling. Men det var inte den stor skillnad. Två stycken hade allvarliga biverkningar av sina droppar i den här intensiv behandlade gruppen. Och det var en som fick för lågt tryck i ögat. Och då utvecklade en gråstarr på det ögat. Men då opererar man bort. Det är ju en standard, enkel standardoperation då. Sen blir det bra igen. Och sen var det en patient som också fick då bradykardi heter det, alltså låg puls, väldigt låg puls. Så han svimmade till och med. Men det var likadant där, när man satte ut behandlingen, så, eller en bit av behandlingen, så tillfrisknade han också. En stor del, absolut största delen, hade väldigt milda biverkningar.
Kan synfältet förbättras också?
Nej. Nej, tyvärr. Det är ju nervtrådar i ögat som går sönder i synnerven och som skadas vid glaukom. Och det blir inte bättre. Vi vill stoppa produktion eller få ner den till en väldigt, väldigt långsam nivå, så att vi antar eller skattar det, att synen inte ska påverka patientens synrelaterade livskvalitet.
Vad har du fått för reaktioner på den då?
Inte så många än. Många säger att det är självklart att det blir så, att det blir bättre effekt om man startar med mer intensiv behandling. Och andra säger liksom att det är ändå säkrare med det gamla, det finns alltid. Men det börjar komma reaktioner nu, så det tar lite tid innan det sprider sig det där. Jag presenterade för första gången på Svenska glaukomsällskapets årsmöte i september. Det var första gången jag hade en presentation om detta. Och det kommer fler sen på internationella möten och så.
Varför är man så tveksam till den här mer intensiva behandlingen som ni testade?
Ja, det är väl med rädsla lite grann för biverkningar. Det kan vara kostnad också. Det är inte så särskilt dyrt med mediciner i Sverige. Men, och inte ögondropparna heller. Det är ju ingen dyr behandling. Men det blir ju ändå, det är många som har sjukdomen, så det blir en större läkemedelskostnad. Men jag tror inte det är det som är avgörande, utan jag tror att man vill inte överbehandla patienter. Man är lite rädd för det. Vår rekommendation nu av de här resultaten, det är så att man inte ska bry sig om intensiv behandling på de som har låga tryck när de obehandlade tryck när de diagnostiseras då. Men det är trycksänkning vi vill åt, det är inte antal behandlingar eller behandlingsdroppar eller sånt där. Man ska se till att man får en ordentlig trycksänkning redan från start helt enkelt hos de som har höga obehandlade tryck.
Och studien har pågått så länge, i nästan 10 år, och omfattar tillräckligt många, så du tycker att evidensen är tillräckligt stark så att säga?
Ja, det tycker jag. Vi har ju räknat på det innan vi startar studien, hur många vi behöver för att titta på det här så att säga. Ska man ha högsta graden av evidens, så ska det egentligen vara mer än en studie som visar samma sak. Det är tveksamt om det kommer att vara en studie till, för sådana här studier är ju mycket planering och de är dyra att genomföra, för man måste följa patienterna ett antal år. Men jag vet inte om man kan förvänta sig att det kommer att få högsta graden av evidens. Det är inte så säkert.
Vad har du för förhoppningar nu då?
Jag hoppas att man tar till sig resultaten, och har man patienter med ordentligt höga tryck så ska man inte börja med enkel behandling, utan då ska man se till att få ner trycket med hur mycket som nu behövs ordentligt, alltså redan från start.
Men som glaukompatient då, kan man, om man inte tycker att man får den behandlingen då, kan man ligga på själv då, tycker du?
Ja, kan man göra. Kan man hänvisa till artikeln här som vi ska nog skriva någonting lite mer populärvetenskapligt också. Och lägga ut, jag vet att jag ska prata om det här på patientförbundets möte senare nu i oktober också. Så kunskapen sprids till alla, så att säga.
Det sa Boel Bengtsson, professor i oftalmologi vid Lunds universitet och ansvarig för studien Glaucoma Intensive Treatment Study, GITS, som finns att läsa digitalt på The American Journal of Ophthalmology, IO.com. Och den 23 oktober presenterar hon resultatet av undersökningen på ett möte som Glaukomföreningen Syd arrangerar i Fernströmsalen på BMC Sölvegatan 19 i Lund från 16.30. Det är fri entré dit, men föranmälan ska göras antingen till mejladressen syd@glaukomforbundet.se eller till Alf Gustafsson på telefon 070 545 43 53. Reporter var Gunilla Kracht.
Med start den 18 november och 2 veckor framåt skickas en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll. Det är MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som är avsändare. Istället för 20 sidor är den nya broschyren 31 sidor lång. Och redan nu finns en digital version på myndighetens hemsida. I broschyren ges råd om hur man kan förbereda sig och vad man ska göra om det blir kris eller krig. Och den kommer att finnas i punktskrift, inläst på svenska, engelska och teckenspråkstolkad, samt digitalt på flera olika språk. Broschyren skickas ut till alla punktskriftsläsare som använder Myndigheten för tillgängliga mediers tjänster. Och den som inte fått ett exemplar men vill ha det av punktskriftsversionen kan ringa MTM på telefon 040 653 27 20 eller mejla till punktskrift@mtm.se.
Årets Nobelpristagare i litteratur har tillkännagivits, som alltid, den 10 oktober 13.00. Och den efterföljande diskussionen har böljat fram och tillbaka. Är sydkoreanskan Han Kang verkligen värd ett Nobelpris när hon nu redan är populär och läst av många och dessutom utgiven i pocketupplaga, löd till exempel en invändning. Medan andra koncentrerade sig på hennes förmåga att lyfta fram och lågmält beröra fruktansvärda och länge tabubelagda tragedier i landets historia, som regeringssoldaters massakrer på studenter i början av 1980-talet, eller kvinnoförtryck i landet, som i romanen Vegetarianen. Men när vi kommer till Ystads stadsbiblioteks traditionsenliga Nobelvaka framför en storbildsskärm med tv-sändningen från Svenska Akademin i Börshuset i Stockholm, ja, då visste förstås varken vi eller bibliotekarien Tellervo Salomonsson vem som skulle få priset. Men gissat, det hade de på biblioteket.
Ja, vi har tagit fram lite böcker här och det är både egna förhoppningar eller nästan drömmar kanske och lite sånt som vi har upptäckt i spekulationerna. Vissa återkommer ju varje år så. Jag för min del hoppas ju ofta på Jamaica Kincaid, den amerikanska författaren. Hon har västindiska rötter och skriver mycket om Västindien och kolonisationen och relationen mellan mor och dotter och så.
Och vem har ni plockat fram mer?
Vi har förstås plockat fram Salman Rushdie och Joyce Carol Oates, Murakami, den japanska författaren, Ngugi wa Thiong'o.
Jag såg att GP var en som trodde på Sofie Oksanen.
Ja, henne har vi faktiskt plockat fram också. Det har vi. Så att, man vet aldrig. Och jag hörde nu här när de började sändningen i tv att en kritiker tippade Peter Stamm, en tysk författare som jag inte har sett innan i spekulationerna. Så det är ju spännande.
Okej, får vi se.
Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanske författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet.
Du sa inte hennes namn, men hon har varit förhandstippad. Har ni henne framme?
Nej, jag tror vi missade henne. Men jag skickade ut en kollega att leta efter böckerna. För vi har ju böcker av henne. Hon har ju varit väldigt läst. Och...
Har du läst henne?
Nej, det har jag inte. Det är väl en sån författare som jag har haft på min läsarlista som är ganska lång vid det här laget.
Där står böckerna framme vid scenen, men det är ingen som har kastat sig fram för att få den första. Det var någon som gjorde vid ett tillfälle här.
Ja, jo, jag minns att det var så när vi hade Anja Nå som pristagare. Att då var det nog nästan lite slagsmål om det exemplaret vi hade inne. Men det kan vara så att är man litteraturintresserad kan man ha redan hunnit läsa Han Kang.
Ska vi kika hur mycket som finns på Legimus?
Kolla. Här, 10 titlar verkar det finnas.
På svenska. Det är både punktskrift och talböcker där.
Så då blir det kanske inte 10 utan... Och så är det olika språk också. Engelska har vi här igen. The Vegetarian. Vegetarianen var väl den som kom först på svenska, om jag inte missminner mig. Och väckte stor uppmärksamhet.
Blod och brutalitet, traditionellt äktenskap.
Man tvekar ju lite. Sen har vi Den vita boken, jag kom 2019 på svenska.
Nu ska vi se, författaren befinner sig i Warszawa för att arbeta. Hon är alltså både i Asien och här.
Ja, det är ju lite extra spännande faktiskt med författare som rör sig mellan kontinenter.
Blir du besviken nu när det inte var Jamaica Kincaid den här gången heller?
Nej, det kan jag inte säga att jag blir. Det finns så många bra författarskap som helst som är välförtjänta och som är bra att de lyfts fram.
Du heter?
Elin Olsson heter jag.
Och du är bibliotekarie här?
Ja.
Och du har läst Han Kang?
Ja, jag har läst Vegetarianen och sen har jag också läst Den vita boken.
Och var det välförtjänt med priset?
Jag tycker nog det. Jag tyckte om Vegetarianen. Det är ju ingen munter läsning. Det är ju ganska svårt, det är den här utsatta kvinnan. Men det finns mycket att hämta i den boken. Den är ganska metaforisk så man kan läsa in många saker. Jag tänker att det är en bok som är rolig att diskutera med andra efter att man har läst den.
Tips till talbokscirklar.
Ja, men faktiskt.
Och den andra?
Den var lite mer fragmentariska betraktelser. Hon bor i Berlin och så reflekterar hon mycket över färgen vitt. Vad den betyder i sorgsammanhang och liksom renhet. Och så det var kanske lite mer abstrakt och filosofisk snarare än en sammanhängande berättelse.
Sa Elin Olsson, bibliotekarie på biblioteket i Ystad. Reporter var Dodo Parikas. Av årets Nobelpristagare i litteratur, sydkoreanskan Han Kang, finns följande titlar inlästa som talbok. Jag tar inte farväl. Levande och döda, Vegetarianen och Den vita boken. Alla utom Levande och döda finns även i punktskrift.
Oktober månads talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek tar oss längst in i skogen, upp bland fjällen och in i en engelsk trädgård. Samt till 1920-talets Göteborg. Bland annat i form av prisbelönt feelgood från Härjedalen och en brittisk mysdeckare. Eller som det heter på engelska, cozy crime. Bibliotekarien Anne Söderlind vet mer.
Det är en bok som heter Mord i en engelsk trädgård av Katie Gale. Inläst av Anna Godenius och den är knappt 8 timmar lång. Och den handlar om en kvinna vid namn Julia Bird. Hon är en pensionerad socialarbetare och hon har efter ett långt äktenskap blivit lämnad för en annan. Hon har alltid varit en väldigt inbiten Londonbo, men nu har hon skaffat sig ett litet hus på den allra mest pittoreska landsbygden som går att hitta i England. Men hon hinner ju knappt komma i ordning i det nya huset förrän friden på landet byts ut mot ruskiga överraskningar. Under rivningen av ett gammalt trädgårdsskjul så hittar man ett nedgrävt lik därunder. Den lokala polisen blir inkopplad på fallet, men Julia har en hel del användbara kunskaper och erfarenheter från sitt arbete på det sociala fältet. Så hon börjar höra sig för i byn. Snoka lite själv helt enkelt. Och detta är bara början med det här liket, för fler ska det bli. Men jag måste säga att den här boken, den ger precis vad man kan önska sig. Mysfaktorn är på topp. Pusslandet av mordgåtan är lagom oblodigt. Byn är befolkat med trevliga original. Och Julia själv, hon är en trivsam bekantskap. Och vill man sen följa Julia Birds vidare öden, så finns det ännu en bok om henne. Och den heter Mord i biblioteket.
Och från mysrys till feel good. Det heter inte må bra böcker, men det är ju faktiskt det betyder.
Ja, men eller hur? Det är en ständigt växande genre. Och den jag har valt idag heter Kallbaderskan bland fjällen. Och den är skriven av Karin Herjegård. Inläst av Anna Döbling. Och den är drygt 10 timmar lång. Och den finns både som talbok och i punktskrift. Helena får plötsligt veta att hennes man under en lång tid varit otrogen och svikit henne. Deras äktenskap som var så lyckligt, trodde hon. Av en kollega på skolan där hon arbetar blir hon erbjuden att låna en stuga i Härjedalsfjällen, och hon reser dit för att begrunda vad hon nu ska ta sig till. Ganska snart så lär hon känna Louise som driver ett våffelcafé strax in till vandringsleden i fjällen. Tillsammans med Louise och hennes vänner gör Helena saker som hon aldrig har drömt om tidigare. Som till exempel att bada i en iskall fjällsjö. Och varför har jag valt den här boken? Det var för att den 2022 blev utsedd till årets feelgood. Och jag tycker att boken är väl värd sitt pris, årets feelgood. Det finns ganska många böcker där den övergivna eller oälskade kvinnan lätt som en plätt skaffar sig ett nytt liv. Men Helenas funderingar kring det som har hänt är lite mer mångbottnade än så. Det är inte så lätt att uppfinna sig själv på nytt, men Helena är på god väg. Och vill man följa hur det går för henne så finns det en fortsättning som heter Sömmerskan och friheten. Och en tredje del, Pianisten vid fjällsjön.
Och författaren själv är både boende och verksam i fjällvärlden. Märks det att hon kan sitt fjäll?
Ja, men det gör det. Inte bara på hennes namn, Herjegård, som är Härjedalen. Hon är inte bara författare, hon är präst. Är verksam som fjällpräst i Åre.
Och det märks i texten?
Ja, lite när man öppnar örat för det.
Och sen blir det mer skilsmässa.
Ja, det blir relationsdrama, vart man än vänder sig. Det är en bok som heter Övre port, nedre port av Geir Gulliksen, norsk författare. Den är inläst av Martin Jonols och den är 9,5 timmar lång. Och det här är en familjehistoria som utspelar sig i början av 70-talet i en liten bruksort i Norge. Gunnar och Gladys är gifta. De har 3 söner. De arbetar båda två på vapenfabriken som är stadens stora arbetsgivare. Han på fabrikssidan och hon som kontorist. Men så blir det som det ofta blir. Gladys och en av fabrikens många ingenjörer, Carl, har en kärleksaffär. Och det kunde kanske ha stannat därvid, men närmast till följd av ett missförstånd så blir det så att Gladys lämnar Gunnar från en dag till en annan. Och inte långt därefter flyttar även de 3 sönerna till Carls och hans förra hustrus villa. Och de får överta deras döttrars flickrum, för de har ju flyttat därifrån tillsammans med sin mor. Och kvar blir Gunnar ensam och de 3 sönerna får rätta sig efter det som sker. Men vardagslivet hos Gladys och Carl är långt ifrån den här flörten på fabriken, för deras föreställningar om vad ett gott liv är allt för olika. I bokens början ligger Gladys på sitt yttersta och 2 av sönerna finns där och de försöker sinsemellan nysta upp familjens historia. För det är ju mycket som har tystats ner under årens lopp. Det här är en berättelse om klass, om ursprungsfamiljer, om drömmar, om ett bättre liv. om hur sårigheter och svårigheter går vidare till nya generationer och hur komplicerat det kan vara att leva det liv man vill leva. Det är också en bok om en tid, nu idag 50 år tillbaka, och andan från 70-talet tycker jag är påtaglig och närvarande hela boken igenom.
Och du har valt ut en bit ur boken som du ska läsa för oss.
Den kvällen Gladys flyttade från Gunnar blev hon en modern människa. En som skapade sitt eget liv och frigjorde sig från det gamla samhällets och den ursprungliga familjens förväntningar. Hon ändrade på den hon var, den hon kunde bli och på hur tillvaron skulle se ut. Hon tog farväl av sin bakgrund och steg uppåt i den sociala hierarkin. Hon lät sitt liv formas av en tillfällig ingivelse. Senare skulle hon önska sig tillbaka till det hon lämnade. Senare försökte hon få tag i det hon låtit falla, men då var det för sent, som det alltid är. Också på det sättet hade hon blivit en modern människa, en tragisk gestalt som ensam måste skapa mening med sitt liv, en provisorisk mening som kunde smula sönder mellan hennes fingrar när hon stod och sminkade sig framför spegeln på morgonen. Det livet hon fick hade hon varken föreställt sig eller önskat sig. Ingen hade förberett henne på det och hon slutade aldrig att förundras över det.
Din kollega Birgitta Lindberg har tyvärr blivit hastigt sjuk, men du har hennes tips också här.
Jo, hon vill börja med Marie Hermansson som Birgitta har läst mycket. Marie Hermansson har en alldeles egen stil. Gåtfullt och suggestivt och med en skildring av verkligheten som ofta är en aning skruvad. Man vet liksom aldrig riktigt vart berättelsen ska bära iväg, vilket gör det väldigt spännande. Marie Hermansson är född 1956 i Göteborg. Hon är utbildad journalist och har även jobbat med att skriva för tv och radio. Hon debuterade 1986 med novellsamlingen Det finns ett hål i verkligheten. Och boken vi tipsar om idag är Längst in i skogen, drygt 10 timmar lång. Den är inläst av Mallika Gyarimi och den finns också att få i punkt. Det är smällkall vinter i Göteborg. Året är 1925 och den 17-åriga Maj, barnflicka åt familjen Guldén, befinner sig med familjens 5 barn på Naturhistoriska museet. En favoritplats de ofta besöker, särskilt nu när det är bitande kallt ute. Besöket denna gång slutar dessvärre i katastrof. En olycka händer och en monter går i kras. Den äldsta flickan Alice flyr skräckslagen in i museets lokaler och är sedan spårlöst borta. Överkonstapel Nils Gunnarsson blir inkopplad på fallet och han kommer under veckorna som följer bli bekant med varenda vrå av museet och all personal som jobbar där. Till synes utan resultat. Ledtrådar saknas, Alice är och förblir försvunnen. Men kanske kan Ellen Grönblad, volontärjournalist och bekant med Nils, vara till hjälp genom att bekanta sig med familjen Guldén, som tycks vara en problemfylld familj. Längst in i skogen är tredjedelen i en serie som börjar med den stora utställningen som kom 2018. Den lämnar vi därhen just nu, men går över till den andra delen som heter Pestön. Den är 10,5 timmar lång och är inläst av Christer Modin. Och återigen så befinner vi oss i 20-talets Göteborg, i den så kallade Vrakarbyn, dit människor som befinner sig i samhällets utkanter tagit sin tillflykt. Där flyter ett lik i land. Offret är en ung, välklädd man. Vad han har haft för ärende i Vrakarbyn frågar sig överkonstapel Nils Gunnarsson. Spåren leder snart till Pestön, en tidigare karantänstation för sjömän. Kvar på ön finns nu bara ättlingar till dem som en gång jobbat på stationen. Men ryktet säger också att en mycket farlig man, en mördare vid namn Hoffman, sitter fängslad på ön. Ellen bestämmer sig för att hjälpa Nils med fallet. Hon tar plats som piga på ön för att undersöka saken närmare. Ett livsfarligt uppdrag ska det visa sig. Det är ett otroligt driv i berättandet och miljöskildringarna från 1920-talets Göteborg är fantastiska.
Och sen Carl Johan Wallgren som inte bara skriver den här typen av böcker, men nu är det en spänningsroman eller en deckarhistoria.
Ja, det stämmer. Carl Johan Wallgren debuterade ju 1987, det tag sedan nu, med romanen Nomaderna. Men han är kanske mest känd för den Augustprisvinnande Den vidunderliga kärlekens historia som kom 2002. Och sedan dess har han utkommit med ett antal romaner. Och den senaste, det är då en spänningsroman som heter Din tid kommer. Den är inläst av André Nilsson och är knappt 10 timmar lång och finns också i punkt. Handlingen utspelar sig i Falkenberg under tidigt 1990-tal. En ung kvinna hittas död i ett vattendrag och mycket tyder på att hon hållits fången under en längre tid. Dessutom tycks ingen veta vem hon är. Kommissarie Roland Björling har ett svårlöst fall framför sig. Särskilt svårt blir det för att han samtidigt kämpar med en stor sorg. Hans älskade fru har nyligen gått bort i cancer och han har oerhört svårt att släppa taget. När hans egen dotter försvinner spårlöst ställs allt på sin spets. Och det här är en väldigt välskriven och gripande och spännande roman där sorgen efter en älskad hustru har en stor plats. Författarens egen hustru, skådespelerskan Rebecca Teper, gick bort i cancer under den tid som han skrev färdigt boken.
Det sa Annie Söderlind, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek, som tillsammans med kollegan Birgitta Lindberg sammanställt oktober månads talbokstips, som innehöll följande böcker: Mord i en engelsk trädgård samt Mord i biblioteket av Katie Gale, Övreport, Nedreport av Geir Gulliksen, Längst in i skogen samt Pestön av Marie Hermansson, Kallbaderskan bland fjällen, Sömmerskan och friheten samt Pianisten vid fjällsjön av Karin Herjegård. Och slutligen Din tid kommer av Carl Johan Wallgren. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Lund har ICA Maxi öppnat en ny stor butik i denna vecka på Traktorvägen 1-3. Det är samma område där tidigare ICA Kvantum låg. I Lund och Malmö har klädbutiken Noir Noir, som sålde damkläder och även en del barnkläder, stängt sina butiker. I Lund fanns de på adressen Lilla Fiskaregatan 12 och i Malmö på Södra Tullgatan 1. Och i Malmö har hamburgerkedjan Max öppnat på Midhem vid utfarten mot Lund. Närmaste granne är McDonald's. I Malmö har ölhaket Gaststätte Kölsch öppnat på Möllan i tidigare Orient Grills lokal på Simrishamnsgatan 3. Här gäller tysk ölkultur av det slag som härskar i Köln. Och ölen serveras på kölnevis i små glas om 20 centiliter. En mindre matmeny finns också för den hungriga. I Gamla Bo som ligger i Hörs kommun har fiskbutiken lagt ner på grund av att företaget gått i konkurs. De tidigare ägarna hoppas enligt Skånska Dagbladet på att någon ska ta över verksamheten. I Klippan har ett nytt gatukök öppnat i kiosken på Stortorget. Och i Landskrona har konstföreningen fått nya utställningslokaler i Transkällska huset på Gamla Bryggan.
Lite mer färg och vida stickade armar, men också det ofta återkommande leopardmönstrade. Ja, det är ingredienser i höstens mode för damer. Vi besökte Lindex som så sent som i augusti flyttade till en ny adress centralt i Lund vid Stortorget. Och Tanja Sjöholm som arbetar i butiken börjar med att visa en varm, ganska kort jacka i vit, fluffig teddy.
Det är en så kallad bomberjacka, modellen då, utan någon större krage och sådär. Den är bylsig och stor i modellen och då väldigt härligt med det här fluffiga teddymaterialet. Det känns verkligen som en höstgrej. Absolut.
Och annars i jackväg, vad är det mer som man har i höst?
Ja, men kappor har vi en del. Nu ska vi se var de har hamnat. Ja, dels är det ju den här långa parkasen då i vattentätt material som är liksom som ett tält och bara gömma sig i. Jättehärlig, varm och god. Står emot väder och vind. Och sen som jag sa, kappor. Lite olika modeller, långa och korta och så. Men det är mycket med ull i, just för värmen.
Här är en grå, ja den går väl ner till knäna ungefär, eller strax under.
Ja, men precis. Det skulle jag säga. Och lite sådär grövre i tyget också. Och så hänger den jämte en kortare svart ullkappa här också som är väldigt slät och fin i tyget. Så det är lite olika stil.
Här är väldigt många stora gamla fönster ut mot Stortorget i Lund. Mm. Och utanför där ösregnade mer eller mindre. Det är stora pölar på marken och sådär. I det här vädret och hösten då, som inte alltid behöver vara så här illa, men vad är det för kläder som gäller?
Ja, men då får man väl ändå först och främst nämna det här stickade modet. Det är ju massor med stickat i alla olika liksom, silhuetter och olika material också. Mycket ull är det, så det är ju lite gosigt och härligt nu när hösten har kommit. Det är också mycket mixen mellan stickat och satin då till exempel. Alltså att man kombinerar de här olika materialen. Det är också det stickade till exempel konstläder. Här borta har vi en vinröd, ja, så kallad skinnbyxa, konstläder. Jättesnygg, en rak modell som vi ser då. Vi kombinerar mycket med stora stickade tröjor eller de klassiska basplaggen under och kanske en lång stickad kofta till det. Sen kan man ju även dressa den lite mer med kavaj och sådär. Ja, men här kommer vi då till ett rum med lite neutrala färger. Med lite inslag av rött också. Även leopardprint. Det är det väldigt mycket nu med den här hösten. Leopard i kombination med rött. Men också lite mer klassiskt då till ja, men svart. Lite off-white och så också. Men just det här vi pratade om, satin. Har vi till exempel då verkligen en av höstens så kallade must-haves. En lång satinkjol i leopardmönstret. Väldigt härligt material och den faller väldigt snyggt på. Jättesnyggt då med en lite grövre stickad svart tröja eller kofta.
Men kjolen, den är riktigt lång.
Den är lång, absolut. Den går ju att ha lite i midjan, lite där det passar kroppen. Så då kan ju också längden funka till ganska många olika kroppstyper faktiskt. Vi har både långa och lite kortare kjolar också för kortare kroppsmodeller.
Och sen är det något som lyser här bland det svarta och lite bruna. Det är riktigt klarrött.
Ja, precis. Det är en stor trend också nu så här lite tidigt på hösten, verkligen. Man är ju van med att det börjar trilla in lite senare mot jul och så. Men det satsar vi på redan här nu. Så då finns det någon enstaka stickad tröja här och någon röd lång klänning och en röd väska kan ju räcka om inte man känner sig så tuff och ta på sig rött på hela kroppen.
Men det blir väldigt fint här också när man ser det svarta. Och så plötsligt kommer någonting som verkligen sticker ut.
Precis, lite kontrast så. Och just då som vi pratade om innan, materialen att blanda till exempel konstskinn och den röda stickade tröjan. Jättekysigt.
Men om man tittar sig runt här så är det ju då inte bara färg och längd och så som är lite olika på olika kläder, utan här är också mycket struktur i kläderna. Här är ett grönt linne, eller kallar man den armen?
Jo, men det är ju en ärmlös skulle jag ändå säga. Det är bara en liten axel så, sen är det ju ingen arm på den. Och som du säger, struktur i tyget. Det är lite svårt att beskriva. Man kan väl säga att det är stretchigt och så lite där bubbligt, rynkigt. Sådär. Så det är ju egentligen en väldigt enkel topp. Men den gör ju sig lite speciell just för den här strukturen då. Så den tillhör mycket av det festliga som är på väg in. Och det är ganska genomgående egentligen i Lindex mode nu till hösten att det är mycket de här basplaggen, de klassiska basplaggen med en liten twist så. Så att man får en lite så kallad långlivad garderob. Att man kan kombinera på många olika sätt och sådär och att ingenting riktigt går ur tiden.
Och om man tittar på då den här där man verkligen känner liksom struktur. Jag tänker på blommorna, ser du på
den? Jo, men jag håller med. Det är för man har lite den känslan när man backar och tittar på den. Absolut.
Men så man kan ta mycket av det man redan har. Man kan ta svarta jeans eller vad som. Och så kombinerar man det med någonting lite skojigare där uppe.
Precis. Lite så är tanken. Absolut.
Och byxor, har du det någonstans? Mm.
Det har vi. Sen är det ju alltid väldigt mycket jeans på hösten. Så att det har vi i väldigt många olika passformer. Långa ben, korta ben, utsvängda, raka, vida ben. Verkligen finns det någon modell för alla smaker.
Är det någonting som är mer rätt än något annat? Alltså smala eller vida? Eller?
Ja, men det är ju mycket vida. Det är det, absolut. Det känns som att det har varit ett tag och det håller nog i ett tag till. Det är mycket det här att det ska vara skönt och bekvämt i kombination med då trendigt såklart. Så att den håller nog i sig ett tag till, det tror jag, den vida byxan.
Och sen här är en stickad tröja i randigt och den har både grönt och gult och blått och beige och, och väldigt vida armar.
Ja, det är det mycket också. Det är det. Snyggt som det är, eller att ha en skjorta under som sticker fram lite under armen och kragen uppe vid och så.
Och om du skulle gå till jobbet i höst, vad skulle du ha på dig?
Egentligen två favoriter. Jag skulle köra en svart, vid, snyggt fallande byxa. För den går verkligen kombinera med massa olika. Så den svarta byxan, kanske en lite större t-shirt av något slag och en snygg stickad tröja utanpå det. Men också lite tjockare strumpbyxor. Kanske en skinnkjol som idag, eller fuskskinnkjol som idag. Och samma där, den stickade tröjan till det. Och mycket lite större stickade tröjor som får hänga lite böljande så över nederdelen.
Så det är både snävt och stort?
Ja, det skulle jag säga. Absolut, det går att hitta sin egen stil här helt klart.
Om du jämför med förra hösten, vad är skillnaden?
Jag tycker ändå att det känns som att det är lite mer vågat med färger i år. Nu står vi precis här i ett väldigt neutralt rum, men den andra avdelningen, där är det mycket de här varma, mjuka färgerna. Och mycket, ja, lite mer accessoarer till egentligen för att knyta ihop det. Det tycker jag ändå känns som en lite ny tappning nu på höstkanten.
Ska vi gå till det rummet bara och titta? Det är väldigt stora lokaler här.
Ja, ja men det är det. Stort och luftigt. Men så här ser man då att det kommer lite lila. Det tycker jag känns som en ny färg på hösten. För det har varit ganska mycket till våren tidigare. Men det känns fint att man lyfter det lite ljusare färgen också. Det måste inte vara mörkt och murrigt bara för att vädret kanske ofta är så. Här var det jag pratade om. Här är det mjuka, varma rosa nyanser och lite lila då som vi sa. Helt plötsligt så sticker de till med en lite rolig satinblus här ja men den är väl ljusrosa på botten men så är det så där utsuddade nästan som fläckar egentligen i stark ceris och lila och lite ljusgrönt och så. Så den blir ju en rolig utstickande plagg i allt det här harmoniska om man säger så.
Och så är det vida armar också.
Det är vida armar, absolut. Ballongen kallas detta eftersom den då har lite resår i armslutet. Så då blir det den här lite puffiga armen istället för att den bara är stor och lång och rak. Liksom. Och något som är värt att nämna också är manchesterbyxan. Den har gjort lite comeback kan man säga. Det är ju någonting som har funnits för mycket av. Det är hett nu också på hösten verkligen. Så vi har en ljusrosa och en beige variant här.
Och sen ser jag vid fönstret där hänger en lång stickad lila kroppsnära klänning.
Ja, det stämmer med pullkrage precis. Det är verkligen en hel kroppsklänning. Lång arm och lång i kroppen. Där är det ju enkelt att klä sig. För om man på sig den så är man ju nästan klar bara så. För den är väldigt speciell och fin. Men kul att piffa till med något kanske större smycke eller någon tjusig hårklämma eller sådär.
Och så halsdukar som är ganska breda och färggranna. Här är en i rosa, gammelrosa är det va?
Ja men precis, det är det ju, absolut. Ja men som du säger, breda, mycket, mycket tyg i halsduken liksom, för att man verkligen ska kunna bona in sig riktigt.
Det här stickade, här är då en stickad t-shirt till exempel, som den känns också mjuk. Men det är ju en del som tycker att det sticks.
Mm. Ja precis, just den här då skulle jag egentligen tipsa de som tycker att det sticks att ha en... Väldigt snyggt att ha en vit, klassisk, krispig skjorta under den här. Just att det är kort ärm. Så kommer den vita, långa ärmen på skjortan fram. Och även kragen här som får ta plats lite. Då kommer ju inte det här stickade materialet i kontakt med huden. Men så får man ändå den fina, höstiga känslan av att ha det stickade kombinerat med lite annat basplagg under.
Är inte det en gammal trend som kommer tillbaka?
Absolut, det är det. Det är mycket, egentligen känns det nästan som att allt kommer igen ju. Och det är på gott och ont. Vissa är väldigt glada i det och andra tycker att det här har jag gjort.
Det sa Tanja Sjöholm som arbetar i Lindex nyöppnade affär vid Stortorget i Lund. Reporter där var Åsa Kjellman Elisi.
I början av december delas läsguldet ut. Det är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTMs, pris för tillgänglig läsning. Och en av de fem nominerade är Mackan Andersson som arbetar på Frälsningsarmén i Malmö med bland annat utbildningar i punktskrift. Priset uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett kreativt, inspirerande och inkluderande sätt skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor, skriver MTM. Bland de andra nominerade finns också Edith Djurberg som är verksam som bibliotekarie i Bjuv i Skåne. Hon är nominerad för att ha startat flera lättlästa bokcirklar där.
Evenemangstipsen börjar med syntolkad bio. I fredags hade den svenska dokumentärfilmen Det kunde varit vi premiär. I den reser medlemmar i Glada Hudik-teatern med husbild till ett mörkt kapitel i svensk historia. Filmen handlar om de med funktionsvariationer som placerades på institutioner från början av 1900-talet. Och färden går bland annat till universitetsbibliotek och Vipeholmsanstalten. Och en röd tråd genom filmen är pojken Olle som placerades på anstalt som fyraåring 1912 och sen levde på olika sjukhus och institutioner tills han dog. Skådespelarna Ida Johansson och Kim Örtlund får begrunda hur deras liv med intellektuella funktionsnedsättningar kunnat se ut om de varit födda då. I recensioner står de humor, hopp, feel good och feel bad. Filmen är gjord av skaparna bakom dokumentären Catwalk som kom för några år sedan och den är 1,40 lång. Och nu på fredag den 18 oktober har familjefilmen Lasse Majas detektivbyrå Maskoten som försvann premiär. Den är som föregångarna baserad på Lasse Maja-böckerna och här spelas Lasse av Mario Mustafa och Maja av Elma Säterhagen Lekander. Medan Henrik Hjält återkommer som polismästaren. Handlingen beskrivs så här. Inför de årliga Vallebyspelen skadas en efter en av de tävlande. Spåren leder Lasse och Maja till en mörk hemlighet och en gammal myt om spelens maskot som sägs hemsöka hallen. Kommer de finna lösningen innan någon mer råkar illa ut? Och kommer deras vänskap överleva prövningarna? Filmen är 1,30 lång och bägge filmerna visas på åtminstone Filmstaden-biograferna. Och syntolkningen finns att höra via mobilappen Movietalk. Nu på söndag den 20 oktober spelar skånska singer-songwritern Maja Francis på Lunds stadsteater. Hon spelar countrypop och har varit med i Så mycket bättre. Hon har också kallat sin yngre Kate Bush. Och ett nytt album ska också vara på gång. Konserten börjar 19.30 och biljetter för 380 kronor säljs av teatern och Tixter. Måndag 21 oktober inviger Skånetrafiken Skåneflex i Sjöbo och Tomelilla. Deras test av flexibel kollektivtrafik, alltså småbussar utan fast tidtabell eller körväg som man istället beställer, hade vi ett inslag om i nummer 39 av taltidningen. Invigningen här sker klockan 12 på torget framför Sjöbos kommunhus. Politiker från kollektivtrafiknämnden och från kommunen Ålital och Bergkvarabuss, kommunerna och Skånetrafiken kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Alla välkomna, det bjuds på fika och musikunderhållning av elever från Fridhems folkhögskola i Svalöv. Biblioteken i Kristianstad satsar på föreläsningar och debatter kring demokratifrågan i höst. Den 21 oktober klockan 18 är det politikerdebatt på biblioteket i Arkelstorp som leds av journalisten Sofia Nerbrand som är politisk redaktör på Kristianstadbladet. Dagen är på den 22 oktober klockan 18 föreläser terrorexperten och statsvetaren Magnus Ranstorp på biblioteket i Önnestad. Till parken i Trelleborg den 22 oktober klockan 19 kommer artisten Tommy Jut och berättar om mitt 50-åriga sångarliv. Det utlovas mycket sång, komik, dans med mera. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 350 kronor. Är man pensionär kostar de 295. Torsdag 25 oktober blir det spökparad i Skurup med start på McLean-tomten klockan 17.30. Då Skräckkabinettet, kända från barnprogrammet Sommarlov, börjar spela. Paraden genom Skurup och tillbaka börjar en timme senare och efteråt blir det godis till alla utklädda barn. Arrangör är Ystad Allehanda och lokala näringsidkare. Och även i år blir det en turné med julshowen i juletid med Magnus Johansson och Marcus Ubeda. Vilket lär vara 20:e året i följd. Årets gästartist är John Lundvik som varit med i Melodifestivalen ett antal gånger och också vann den 2019. Premiär blir det på Lunds stadsteater fredag den 8 november. Och sen följer en rad skånska datum. Den 10 november Ystads teater, den 11 Förslövs kyrka, 12 november Borrby kyrka, den 13 Hörby och Södra Rörum kyrka, den 14-11 Kristianstads teater, den 16 Järnarps kyrka, 20 november Vittsjö och Verums kyrka där, den 22 november Hässleholms kulturhus, den 24 kulturhuset Björnen i Åstorp och slutligen Eslövs kyrka den 25 november. Förköp på biljetter som kostar cirka 470 kronor kan göras hos bland andra Tixter. Och de som prenumererar på vårt evenemangsmail med de här tipsen i Word-format får en länk dit här. De som inte redan har det men önskar få evenemangsmailet kan höra av sig till oss. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Och biljetter till julkonserterna finns också via respektive konsertställe. Fredag 13 december har det svängiga bandet Movits som brukar blanda hiphop, politiska texter och blåsinstrument sin turnéstart i Malmö. Med en konsert på Moriska paviljongen i Folkets park klockan 20 börjar den. Och turnén avslutas efter ett tag också i Skåne den 28 februari nästa år med en konsert på Mejeriet i Lund. Biljetter för 360 respektive 390 kronor kan förköpas hos Tixter. På andra sidan nyår kommer det indiska metalbandet Bloodywood till Plan B i Malmö med en möjligen unik blandning av metal och traditionell indisk folkmusik. Instrument som dol, tumbi och flöjt möter trummor och tunga gitarriff. Och texterna på hindi och punjabi som bland annat rappas fram ska ofta vara samhällskritiska. Konserten är den 25 februari och på fredag släpps biljetterna till ett ännu inte nämnt pris på livenation.se. Och Live Nation hittar man bara på nätet livenation.se. Tixter har telefon 0771 47 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ystads teater 0411 577 199. Visit Lund som tidigare heter Biljettbyrån och som säljer biljetter till Stadsteatern 046 13 14 15. Kalendern för årets 43:e vecka börjar med måndag den 21 oktober. Då Jellavakko, eller den samiska språkveckan, börjar. Den är ett samarbete mellan de skandinaviska sametingen och syftet är förstås att lyfta språken med aktiviteter i de olika länderna. Kring 23 000 personer lär tala någon form av samiska idag. Och i Sverige är det sedan 2010 ett av de officiella minoritetsspråken. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har som bekant ovanligt mycket att göra sedan ett år tillbaka, med krig i alla väderstreck. Netanyahu är uppväxt i både Israel och USA och har som många israeler gjort först en militär och sedan 80-talet också en politisk karriär. Han är den som sammanlagt suttit längst tid som premiärminister, drygt 16 år. Nu fyller den politiska överlevaren 75 år. Här hemma har Ursula och Yrsa namnsdag. Tisdag den 22 oktober är det Marita och Marika som firar namnsdag. Och den judiska lövhyddohögtiden, eller sukkot, avslutas efter en vecka. Den är en skördefest men firas också till minne av hur Gud skyddade det judiska folket under den 40-åriga ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. Och lövhyddorna som många bygger är en symbol för hur man bodde under den. Den franske fotbollstränaren Arsène Wenger är mest känd för sin tid i den engelska klubben Arsenal, som har ledde till stora framgångar mellan 1996 och 2018. Svenske Fredrik Ljungberg är en av alla spelare han utvecklade till världsstjärnor. Nu fyller Wenger 75 år. Onsdag 23 oktober firar vi alla Severin och Sören. Sångerskan och modellen med mera Camilla Henemark är mest känd för sin tid i popbandet Army of Lovers, som hade stora framgångar på 90-talet. Hon har sedan dess sysslat med en rad saker, bland annat föreläst om psykisk ohälsa. Nu fyller La Camilla 60 år. Torsdag 24 oktober är det FN-dagen, till minne av ratificeringen av FN-stadgan den här dagen 1945. Och den uppmärksammas bland annat på skolor och konditorier som bakar FN-bakelsen, där intäkterna går till humanitärt arbete. Och det är också en allmän flaggdag. YouTubaren och underhållaren PewDiePie, eller Felix Kjellberg som han heter, var under ett antal år med sitt datorspelskojande och sina 100 miljoner prenumeranter nummer ett i världen på YouTube. Och han finns med på ett antal listor över världens mest inflytelserika personer. Men antisemitiska skämt för några år sedan fick till exempel Disney att avsluta sitt samarbete med honom. Sen dess har Kjellberg flyttat till Italien, blivit pappa och nu fyller han 35 år. Namnsdag har alla som heter Evert och Eilert. Fredag 25 oktober är Ingas och Inga Lills tur att ha namnsdag. Det svenska damlandslaget i fotboll spelar EM-kvalmatch mot Luxemburg. Efter att ha tagit sig vidare från gruppspelet är det nu playoff med returen på hemmaplan 4 dagar senare. Den brittiske musikern John Anderson är mest känd för sin tid i symfonirockbandet Yes, som han sjöng och skrev låtar för från 60-talet till 00-talet. Men också som ena halvan i duon John and Vangelis. Nu fyller han 80 år. Hälften så mycket, alltså 40, fyller den amerikanska popsångerskan och låtskrivaren Katy Perry, som sålt mer än 100 miljoner plattor sedan debuten 2001 och lär ha 200 miljoner följare på sociala medier. Här kan vi höra henne i break-up-låten Roar från 2013. Help me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You help me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter. Dancing through the fire. Cause I am a champion. And you're gonna hear me roar louder. Louder than a lion. Cause I am a champion. And you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Lördag 26 oktober har Amanda och Rasmus namnsdag. Georgien har nyvalt i parlamentet och populistpartiet Georgisk dröm, som styrt i mer än ett decennium och gått i en allt mer auktoritär och prorysk riktning, utmanas av en opposition som vill se ett närmande till Europa. Ett avgörande val för Georgiens vägval, säger bägge sidor. Ett tecken på att sommaren är över, om det nu behövs fler, är att världscupen i alpin skidåkning har säsongspremiär. Och som traditionen bjuder är det österrikiska Sölden. Regerande mästare sen förra säsongen är Marco Odermatt och Lara Gut-Berami, båda från Schweiz. Bäst från Sverige var Sara Hector som blev trea i storslalomcupen och nu är hon med igen. Söndag 27 oktober kommer ännu ett vintertecken. Klockan 3 på morgonen vrids klockan tillbaka en timme till klockan 2. Och vi är tillbaka i vintertiden igen. Förutom en timmas längre sovmorgon denna dag betyder det ljusare morgnar och mörkare eftermiddagar. En rad länder går till val. I grannlandet Litauen hålls andra omgången i parlamentsvalet och frågan är om den konservativ-liberala koalitionsregeringen med premiärminister Ingrida Simonyte ska få fortsätta eller om Socialdemokraterna under Vilja Bilenke-Vichute med reservation för uttalet ska kunna bilda en ny center-vänster-regering. Och senare vann knappt första valomgången nyligen. I varje val sedan demokratin infördes efter sovjettiden har Litauen bytt regering från vänster till höger och tvärtom. I Bulgarien har man också parlamentsval, det 6:e nyvalet på 5 år. Landet styrs sedan i somras av en teknokratregering. Japan har också nyval till parlamentet som den nytillträdde premiärministern Shigeru Ishiba utlyst. Han hoppas på att hans parti Liberaldemokraterna, som styrt landet i många år, ska få ett starkare mandat efter en serie korruptionsskandaler tidigare. Och latinamerikanska Uruguay väljer en ny president där Alvaro Delgado är det styrande konservativa partiets kandidat. Han utmanas framförallt av Yamando Orsi från en vänsterkoalition. Och den svenska eritreanska journalisten och författaren David Isaac har utan rättegång hållits i eritreanskt fängelse ända sedan 2001. Nu fyller David Isaac 60 år.
Den regionala anslagstavlan innehåller idag ett meddelande från SRF Malmö Svedala som bjuder in hela Skåne till bastubad på Öresunds Funkis. Nu fortsätter vi med bastubad varannan torsdag mellan klockan 18 till 21 under hösten. Avslutning är det den 5 december. Adressen till Öresunds Funkis är Ribersborgsstigen 6. Välkomna torsdagen den 24 oktober klockan 18 till 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation färdigställs nästa år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast torsdagen för aktiviteten innan klockan 12. Om du får förhinder eller har frågor ring Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 66 09. Och det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i den regionala busstrafiken. Den 20 oktober justerar Skånetrafiken tidtabellen för ett antal busslinjer runt om i Skåne för att förbättra punktligheten, bytesmöjligheter eller för att bättre matcha med när skolorna börjar. För många av bussarna handlar det om 1 eller 2 minuters förändringar i tid. Men det finns också någon busslinje där det är större förändringar. Och då handlar det om linje 162, Genarp-Lund. Där turen med avgångstid 8.07 på morgonen och i riktning mot Lund nu istället avgår 7.37. Även turen 9.27 ändras och går 20 minuter tidigare 9.07. Och morgonturen mot Genarp 8.47 avgår istället 8.17. När det gäller förändringar av hållplatser så ändras linjesträckningen för stadsbuss linje 4 i Malmö tillbaka till som den var tidigare. Det innebär att hållplats Västervång öppnar igen på Nordmannagatan och tillfälliga lägen på Erikslust och Hyljekroken stänger. Linje 31 och 32 får nya hållplatslägen X och Y på Malmö C, norra på Navigationsgatan på grund av ett stort VA-arbete. För linje 35 slås hållplats Stenkällavägen och Husegård ihop och ersätts av en nybyggd hållplats mittemellan med namn Virentoftagatan. Och den är tillgänglighetsanpassad och har ett nytt väderskydd i riktning mot centrum. Och för alla justeringar gäller att de är sökbara i Skånetrafikens app och på resesök på Skånetrafikens hemsida. Man kan även ringa Skånetrafikens kundtjänst på telefon 077 177 77 77 för information. Anslagstavlan för sydvästra Skåne. Och SRF Malmö Svedala har aktiviteter under vecka 43. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet och till vår nya lokal på Grönegatan 9 i Malmö. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om du kommer på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 21 oktober klockan 13-15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Och ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 22 oktober klockan 13-15:15 spelar vi bingo och fikar. SRF Malmö Svedala har också ett meddelande om söndagsquiz. Söndagen den 3 november klockan 13-14:45 är det dags för lite hjärngympa. Det blir en quiz i form av tipsfrågor och som vanligt kommer vi att använda tryckbubblor och kryssrutor för att ange svaren. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås och naturligtvis blir det en prisutdelning också. För allt detta betalar medlemmar i SRF Malmö Svedala 50 kronor kontant eller med Swish till 123 077 8050. Övriga betalar 100 kronor. Anmäl er till kansliet eller mejla senast måndagen den 28 oktober. Och glöm inte att meddela allergi eller särskild kost vid anmälan. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Rolf på telefon 070 547 97 29. Välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala slår också upp portarna i föreningslokalen på Grönegatan 9 i Malmö för en rejäl räkfrossa. Fredagen den 25 oktober klockan 18. Du äter så många räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också som bröd, smör, dipsås och majonnäs och kanske något mer som passar till. Alkoholhaltiga drycker kommer att finnas till självkostnadspris som betalas kontant på plats. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 21. Anmäl dig till kansliet eller mejla senast måndag den 21 oktober. Glöm inte att vi anmäler meddela om allergier och om du behöver inbetalningskort. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 200 kronor till föreningens bankgiro 192-9645 eller via Swish till 123-077-8050 senast onsdagen den 23 oktober. Övriga betalar 250 kronor. Glöm inte att skriva räkfrossa och namnet på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada skaldjursvänners lag. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till en skrattfest med Batra och Glans på Malmö Arena, Hyllie, stationstorg 2, i Malmö lördagen den 30 november klockan 16. Vi träffas innanför entrédörrarna 15.30 för att du ska få din biljett och lämna in kläder i garderoben. Priset är 730 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Föreställningen varar cirka 90 minuter utan paus och hemresa kan du beställa till efter klockan 18, men dock senast 18.30. Och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Lite om showen. I 30 år har David Batra och Johan Glans pratat om att göra en scenshow tillsammans. Idén föddes när de 1994 träffades på en amatörtävling i stand-up och kom på delad första plats. Det har pratats och pratats år efter år, men nu åker David och Johan ut på turné tillsammans. Det blir en festkväll för att fira de bästa vännernas 30 år tillsammans med sin publik, maxad med sketcher, stand-up och improviserade infall. Anmäl dig till kansliet via telefon eller mejl och sista anmälningsdag är onsdagen den 30 oktober. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning och eller inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Först till kvarn gäller. Betala in på föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050. Senast fredagen den 15 november. Glöm inte att skriva Batra och Glans och namnet på deltagaren vid betalningen. Uppstår problem under dagen, ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och på Malmö Arena gäller myndighetsbeslutet om totalt väskförbud på större publika evenemang. Och det gäller alla typer av väskor oavsett storlek. Även plastpåsar genomskinliga och täckta. Och undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en mindre väska och efter att kontroll av väskan har genomförts av behörig personal. Till sist så har SRF Malmö Svedala ett meddelande om att det nu är dags att beställa 2025 års almanacka. Och den kostar för storstil 265 kronor. Väggalmanacka A3 109 kronor. Punktskrift veckalmanacka A6 spiral 145 kronor. Punktskrift månadsblad lösblad med fyra hål 145 kronor. Punktskrift månadsblad lösblad med sex hål 145 kronor. Ring kansliet på telefon 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se. Gärna så fort som möjligt, men dock senast torsdagen den 31 oktober, och gör din beställning. Hämtning av almanackor sker på kansliet, men om man vill ha sin almanacka hemskickad står man själv för portot. Välkomna att beställa. Vi har några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken. I Malmö på Ystadsvägen gör ett vägarbete att hållplats Dalslandsgatan läge A är stängd fram till den 1 november. Resenärerna med linje 2 mot Kastanjegården får istället använda sig av hållplats Dalaplan läge A på Södra Förstadsgatan cirka 400 meter i nordvästlig riktning eller Sevedsgården läge A cirka 400 meter i sydöstlig riktning under denna tid. Den lokala anslagstavlan är idag delad och mellersta och sydöstra Skåne delar tavla med norra Skåne. Och vi börjar med några meddelanden från SRF Lundabygden som först bjuder in till stickträff måndagen den 28 oktober. Stickning är större än någonsin och det går alldeles utmärkt att sticka även om man inte ser. Kom och sticka tillsammans. Vi träffas varannan måndag i föreningslokalen mellan 14 och 16 för att sticka tillsammans. Ge inspiration, tips och råd. Har vi tid så blir det en liten fika också. Jag, Cecilia, har lång erfarenhet av att sticka utan att se. Och jag kommer att hålla i träffarna. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att komma igång med din stickning. Eller hjälpa till när du kört fast. Undrar du över något så ring 0706 401123 till Cecilia. Sista anmälningsdag är den 24 oktober och du anmäler dig på 046 211 0674. Eller via e-post lundabygden@srf.nu. SRF Lundabygden bjuder också in till Filmtime onsdagen den 30 oktober. Nu är det dags för filmvisning där vi visar en syntolkad film. Denna gång blir det filmen Ur spår. I ett desperat ögonblick bestämmer sig en kämpande ensamstående mamma för att åka Vasaloppet med sin perfektionistiska men inte så perfekta bror. Medverkande Fredrik Hallgren, Katja Winter och Rakel Värmländer. Du bjuds på vatten eller läsk och lite biosnacks. Tid 13.30 till 16 och sista anmälningsdag är den 28 oktober. Du anmäler dig till kansliet på telefon eller via e-post. SRF Lundabygden har också ett meddelande om Mårtensfest den 9 november och det är en lördag. Det har blivit dags för en redig skånsk gåsamiddag. Årets Mårtensfest firar vi på Örestads golfrestaurang där vi avnjuter den skånska gåsen med de traditionella tillbehören svartsoppa, kantarellsoppa, skånsk äppelkaka och kaffe. Glöm inte att meddela vilken soppa du önskar när du anmäler dig. Föreningen bjuder på alkoholfri dryck, men önskar du något starkare betalar du det själv på plats. Vi rekommenderar att ni bokar färdtjänst till 18.30 till 18.45, då vi ska vara ute ur restaurangen senast 19. Tid 16 till 19 och platsen är Örestads golfrestaurang, Golfvägen 4 i Lomma. Sista anmälningsdag den 1 november. Och du anmäler dig på 046 211 0674 eller e-post lundabygden@srf.nu. Deltagaravgiften är 200 kronor per medlem som betalas in senast 1 november. På bankgiro 506-9992 eller via Swish 123-587-8244. Så ett meddelande från SRF Nordöstra Skåne som bjuder in sina medlemmar till musikteater Tick Tick Boom torsdagen den 28 november klockan 19-21 på Kristianstad teater, Västra Boulevarden 20. Tick Tick Boom är en rockmusikal som hyllar konsten, vänskapen och livet. Det är 1990-tal. Ingen har mobiltelefon, internet är knappt uppfunnit. AIDS-epidemin härjar. Jon är en ung musiker och kompositör med stora drömmar och vill skriva en helt ny sorts musikal, relevant för samtiden. Han kämpar med skrivandet och hankar sig fram med extra jobb på en snabbmatsrestaurang. Ingen vill sätta upp hans musikal och 30-årsdagen närmar sig med stormsteg. Jon har en allt starkare känsla av att det snart är för sent att slå igenom. Men inget händer. En efter en ger hans konstnärsvänner upp sina drömmar och tar vanliga jobb. Men när är det dags att ge upp? Hur mycket är det värt att offra för en dröm man verkligen tror på, men inte vet om den någonsin kommer att slå in? Hur mycket tid har man? Samling 17.30 för de som vill fika. Kostnad för teaterföreställningen är 270 kronor. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankgiro 899-9245 eller med Swish på nummer 12 33 66 93 48. Glöm inte att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vi behöver ha din anmälan senast söndagen den 27 oktober. Det är begränsat antal platser, 25 stycken. Anmäl er via e-post till anmalan@srfnordostraskane.se eller telefon 070 387 34 37. Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare, syntolkning samt om du har specialkost eller allergi. Vid frågor kontakta Knut Torstensson 070 387 34 37. Anmälan är bindande. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken. I Höganäs så blir det under ett drygt dygn stora förändringar i busstrafiken när Ryds höstmarknad är. Från den 25 oktober klockan 18 till den 26 oktober klockan 20 får linje 201, 224 och 225 tillfälliga körvägar och flera hållplatser stängs tillfälligt under evenemanget. Och de som stängs är hållplats Brorsbacke, Tivolihuset, Rutsesplanaden, Väsbygatan, Kyrkogården, Sjökrona, Gamsgatan och Skolgatan. Hållplatser som man hänvisar resenärer till istället är Höganäs busstorg och hållplats Långa Röd. För mer information ring Skånetrafikens kundtjänst på 077 177 77 77. Och det här var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi är tillbaka, då är det torsdagen den 24 oktober.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!